Vi har som mål här nu under några söndagar att predika igenom Filipperbrevet. Det är 4 kapitel och upprinnelsen till Filipperbrevet hittar vi i Apostlagärningarna kapitel 16. Det är så att Paulus och Barnabas, de ska ut på sin andra missionsresa. Men de förbereder den här resan så kommer de i en skarp konflikt med varandra. Därför att Paulus tycker att vi ska ta med en kille som heter Markus i teamet. Barnabas tycker att vi ska ta med en kille som heter Markus i teamet. Och Paulus dissar Markus totalt, för Markus hade inte varit så stabil på första resan, kan man säga. Och så blir konflikten så stark mellan Paulus och Barnabas så att Paulus drar iväg med ett nytt team. Barnabas och Paulus skiljs, två jättebra kompisar, men här kan de inte hålla sams. Och Paulus, han åker med ett nytt team, en man som heter Silas, och de kommer till en stad som heter Lystra. Och i Lystra så är det en ung man som heter Timoteus som Paulus ser, och som Paulus liksom ser att här finns någonting av Gud. Här finns en kille som jag vill ha med, fostra in i det som Gud har tänkt. Och så tar han med Timoteus i det här teamet. Och det är ju faktiskt så att Timoteus blir också medförfattare. Det är lite bibelstudium här nu, märker ni det där? Är ni med? Jag ska bara kolla så att ni var med. Ja, det är bra. Alltså, Timoteus, han blir medförfattare till Filipperbrevet. För att i första versen där i Filipperbrevet så står det från Paulus och Timoteus. Så det verkar som att de är överens om det som skrivs här. Och teamet nu, bestående av Silas, bestående av Paulus, bestående då av Timoteus, och eventuellt så är Lukas någonstans där, i varje fall i faggorna och kollar. De blir ledda av den helige ande. Genom att anden hindrar dem att åka till olika ställen. Det är intressant. Den helige ande säger nej, ni ska inte åka dit. Och så tänkte de, då åker vi dit. Då säger den helige ande, ni ska inte åka dit. Men vi ska ju predika Guds ord, vi ska göra Guds vilja. Men den helige ande hade andra planer. Och i en syn på natten så ser Paulus en makedonsk man. Det är intressant att han kunde se att man hade flagga på sig, eller jag vet inte. Man pratar i alla fall makedonska och säger till Paulus, kom över hit och hjälp oss. Och när Paulus berättar på morgonen för teamet om den synen, då står det, då förstod vi att Gud hade kallat oss att predika evangelium i Makedonien. Och i Makedonien, som är en del av Grekland nu då, så åker man till Filippi. Och Filippi, det var en romersk koloni som hade tilldelats en beteckning som heter Ius Italicum. Och det betyder att det var en laglig del av Italien. Och hade samma liksom lagar och regler och privilegier som fanns i Italien i Rom. Och det innebar bland annat påtagliga skattelättnader för människor som bodde i Filippi. Och det var också en plats dit militärer, de få militärer som överlevde denna tuffa legionärtjänsten som var i många, många år. De fick bosätta sig, de fick ofta en plats, en tomt, och så bosatte man sig i Filippi. För det var bra, det var låga skatter, det var trevligt att bo där. Och där gick också handelsvägar i Filippi. Man kan säga att Filippi var som ett Rom i miniatyr. Som låg mitt i Grekland. Och där finns som sagt handelsvägar. Och människor flyttade dit för att ägna sig åt handel i hela detta område. Och en av dessa handelsmän var en handelskvinna. Hon heter Lydia. Hon kom från Thyatira. Och Thyatira ligger i Turkiet. En ganska bra bit ifrån Filippi. Men hon flyttar till Filippi för det är bra för businessen. Hon säljer purpurtyger. Och hon är väldigt framgångsrik antagligen. Och hon har ett stort hem. Och hennes hem blir en samlingsplats för den församling som snart ska bildas i Filippi. Och det står om Lydia att hon var from. Och hon bad. Och det står om henne att när Paulus mötte henne och började predika evangeliet, då öppnade Herren hennes hjärta så hon kunde ta emot och förstå. Och så blev hon den första personen i Filippi. Och det är intressant, därför att Filippi är ju som vi känner idag en del av Europa, eller hur? Innan hade evangeliet varit en sak i mindre Asien, där Turkiet och Cypern och lite olika ställen. Men just europeiska fastlandet, nu fick det första fästet. Och den första personen som tar emot Jesus är en handelskvinna, framgångsrik, som Herren öppnar hjärtat på. Och hon säger så här till teamet: nu när ni förstår att jag tror på Jesus, så måste ni komma hem och bo hos mig. Så det verkar som att Paulus och teamet bodde hos Lydia. Då kan man ju tänka mig att hon hade ett skapligt hus, eller hur? Så att det fick plats med alla de här predikanterna. Så där bodde hon. Det skulle komma fler människor som skulle ta emot Jesus. Paulus möter en ung flicka som det står att det finns en spådomsande i. Och ordet där som det översatt spådomsande, det är ordet pyton. Intressant. Jag vet inte om jag har tänkt på det, men så är det i alla fall. Det var en pytonande, pytonorm, med spådomsande som fanns i henne. Hon stod och ropade, varje gång Paulus och de kom så ropade de att de här männen förkunnar frälsning för er. Bra reklam. Men det tyckte inte Paulus, för det var en oren ande. Och Paulus konfronterar denna anden och driver ut anden ur den här flickan. Den här flickan hade en förmåga att kunna spå. Och eftersom hon spådde så betalade människor pengar, så det fanns en business omkring den här flickan. Hon var slav, men när businessen var slut så startades ett upplopp emot Paulus och Silas, för de hade stört ordningen i Filippi. Och Paulus och Silas, de blir fängslade och de förs till torget och de blir offentligt pryglade. De får lida spö och det handlar om ett hårt prygelstraff. Och många tror, eftersom det fanns väldigt mycket militärer här i Filippi, så la man liksom inte fingrarna emellan. Vet, militärerna, det var hård disciplin, och gjorde någon fel där, så var det inte bara liksom att du, ursäkta, du gjorde lite fel här, va? Utan man tog i hårt med de som gjorde fel. Och på samma sätt gjorde man antagligen också med Paulus och Silas. Och de hamnar i fängelset, och i fängelset så lovsjunger de Gud. Fast de är svårt skadade så lovsjunger de Gud och prisar Herren. Och Herren, han gillar det där, han skakar på fängelset så att fängelset rämnar faktiskt. Och det blir ett väckelsemöte där på kvällen, för fängelsedirektören, han blir ju livrädd att alla fångar ska fly. Så han rusar ut där och han är beredd att ta sitt liv, för han tänkte det lika bra, för att straffet jag kommer få om fångarna flyr är värre. Men Paulus lugnar ner honom, alla är kvar här, och så blir det istället en middag, det blir en fest och det blir dopförrättning. Vad ska jag göra, säger fängelsedirektören, för att bli räddad? Ja, du ska tro på Herren Jesus, så blir du och hela din familj frälst. Det är de bästa verserna i Bibeln. Den kan man liksom bara, wow, ta ut, och så kan man titta på den och så kan man säga amen, det här tror jag på. Om jag tror på Herren så ska jag och hela mitt hus bli frälst. Jag kan ta det löftet till mig. Så församlingen där, den första församlingen i Filippi, kan ju då ha bestått av Lydia och hennes familj, hennes hushåll. Det kan ha bestått av den här unga före detta spådomsflickan och av en fängelsedirektör och hans familj, typ. Den första församlingen. För det står sen, dagen efter detta hade hänt, så lämnar teamet Filippi och drar vidare. Det är svårt att veta exakt hur länge man är där. Det kan vara några veckor, kanske en månad. Men längre tid är det inte. Vi är nu ungefär år 50 efter Kristus. Paulus kan ha besökt församlingen 5 år senare, när han åker på sin tredje missionsresa. Brevet som skrivs är skrivet år 60. Så när vi kommer in i liksom brevets, så är det en relation mellan Paulus och församlingen som är ungefär 10 år gammal. Och det verkar som att Paulus hela tiden under den här tiden, det var bra svenska, va? Hela tiden har haft någon typ av relation med den här församlingen. Och det märks av innerligheten. Det verkar också som att den här församlingen finansiellt har stött Paulus. Han har fått pengar av dem. För att han skriver att ni är den enda församlingen man kunnat föra bok på, mottaget och utgivet. Och så finns det en man som heter Epafroditos som har liksom varit en kontaktperson mellan Paulus och församlingen i Filippi. Och när vi liksom läser det här brevet så märker vi att det är mycket hjärta hos Paulus när han skriver det här brevet. Han skriver till exempel så här i vers 8 i första kapitlet: Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Alltså det fanns en relation här mellan Paulus och församlingen. Och vi kommer som sagt att göra nedslag här under 4 söndagar i det här brevet. Vi kommer ta ett kapitel för varje söndag. Och fast jag är så otroligt frestad att ta detta i detalj, som ni märker nu, så ska vi inte göra det. För då hade det kanske blivit något långt. Utan vi kommer göra vissa nedslag här. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att gå hem och så läser du Apostlagärningarna 16 några gånger. Och sen läser du igenom Filipperbrevet. Och så bara se vad Gud vill tala till dig om. Så kan du också fördjupa dig i det här kapitlet. Paulus börjar med att skriva en hälsning till alla de i Filippi som ska ta emot brevet. Det är hela församlingen och det är församlingsledarna. Och han önskar dem nåd och frid från Gud. Och så skriver han så här ifrån den tredje versen: jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så med alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Så Paulus börjar med förbön och tacksägelse och glädje. Och han börjar brevet som han sen kommer uppmana Timoteus, nämligen: först och främst uppmanar jag till bön. Så han börjar med bön. Och för Paulus är förbönen, det är en tacksägelse och en glädje. Och visst kan det finnas avsevärd nöd och sorg när vi går i förbön. Men grundtillståndet, det är tacksamhet och glädje. Och hur stort är det inte att universums Herre bjuder oss in att få dela gemenskap med honom i bön. Universums Herre, han som har skapat himmel och jord, han som är början och slutet, han som är den största, den mäktigaste, han säger att du och jag, vi får dela gemenskapen i bön med honom. Det kanske är det som gör Paulus så tacksam och så glad mitt i allt som han möter, att det är faktiskt inför Gud han får komma. Och när jag hör bönerna i vår församling så slås jag ofta av att de är så ljusa och så varma och så fyllda av tacksamhet. Och ofta när vi ber så hör jag så här: jag tackar dig Jesus för att... Och så kommer själva bönesatsen. Jag vet inte om du har tänkt... Lyssnar du på bönen så? Jag lyssnar jättemycket på bönen. Jag tycker det är härligt att lyssna på bönen. Och jag tycker att det finns en ljus ton här. Och jag menar att det här är så bra därför att det är en underbar nyckel in i Herrens portar. Och det är att be med tacksamhet. Paulus uppmanar att vi på ett annat ställe vi ska tacka Gud i allt. Och han säger också att låt er tacksamhet flöda över. Och därför var det inte ett tungt ok att be. Oh, nu måste jag be också. Jag har jättemycket problem och dessutom är jag tvungen att be. Det var inte den tonen. Utan det var en glädje. Det var en segerväg. Det var en oas. Det var en plats som var den bästa platsen. Och kanske därför han säger Timoteus, först och främst uppmanar jag dig att be. Och det är med glädje jag ber. Att få be med glädje. Hur ber du? Det är väldigt lätt att be ner sig. Därför är det viktigt att vi har en attityd av tacksamhet och glädje när vi ber. Det är grundingredienserna i vår bön. Sen ber han också med en övertygelse om det Gud ska göra. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Gud har börjat. Han kommer avsluta sitt goda verk. Ni vet, vi har en tendens. Jag pekar på mig. Vi har en tendens att börja saker men inte riktigt avsluta dem. Ingen kände igen sig det där. Jo, det är en som, tack broder, vad skönt att vi är på samma, det var en till där, ja. Ja. Men Gud, han påbörjar inte bara något random, slumpmässigt. Utan när han börjar något så gör han också det för att han ska avsluta det. Det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Han har ett långsiktigt perspektiv. Vi läste det in till Kristi Jesu dag eller Herrens dag eller den dagen då Jesus kommer tillbaka igen. Så kommer han hålla på att forma, gestalta, välsigna, ansa, tukta så att vi ska vara rena och fläckfria på den dagen. Han har ett perspektiv när han ser på våra liv. Du vet, Gud är inte färdig med dig ännu. Han är inte klar med dig. Och därför så ska du aldrig mer säga så här om dig själv. Det är bara sån jag är. Det blir ingen förändring. Säg inte så. Därför att Gud säger inte så. Han säger, jag som har börjat ett gott verk i dig ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det måste betyda att det som inte riktigt är bra alltid kan bli bättre. Det måste betyda att jag kan lära mig någonting nytt även om jag är 53 år gammal. Tack käre Gud. Gud är inte färdig med oss än. Och vet du, Gud har inte gett upp. Så varför ska du ge upp om dig själv när Gud inte har gett upp om dig själv? Det kanske är dags att börja liksom tala i en samma övertygelse och säga, jag tackar dig Gud för att det du har börjat i mig, det goda verket, det ska du fullborda. Ska du fullborda? Jag tror det händer någonting med oss när vi tänker, när vi ber på det sättet. Det är inte hur det börjar, vet du, som är det viktigaste. Det är inte ens hur det är nu som är det allra viktigaste, utan det är hur det slutar som är det viktigaste. Och det är det som Gud har i mål för dig. In till Kristi Jesu dag så kommer han att forma våra liv. Gud gör ju inte detta utan vårt medgivande. Vi är ju inga så här liksom kasperdockor eller vad kallas det för, som man rycker i med trådar. Vad heter det? Nickedockor. Marionetter, ja ni vet vad jag menar. Nu sitter ni och tänker på det. Så han liksom, utan vi har ju själva någonting. Det vi har det är där vi säger Gud, jag vill. Och därför Paulus säger, därför uppmanar jag er att frambära er själva eller era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Precis som Elia läste där, Gud säger, vem ska jag sända, vem vill gå? Då kommer profeten och säger, här är jag. Men det är inte perfektion som Gud söker. Att vi ska vara perfekta, för han håller ju på med oss. Så vad är det han söker då? Jo, han söker efter överlåtelse. Den som vill. Den som vill. Du vet, det är en sak att inte kunna. Men en annan sak att inte vilja. Men när vi vill, då agerar Gud. Så egentligen bara säg, Gud, jag vill. Forma mig. Forma mitt liv. Forma mitt liv. Gör vad du vill, så blir det faktiskt bra. Sen ber han också om insikt och om ett gott omdöme eller urskiljning. Och Paulus förbön är att kärleken ska överflöda. Att växa i tro är att växa i kärlek. Kärleken är det centrala. Det är det viktigaste i vår tro. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft, står i Markus 12 och 29. Och därpå kommer att älska sin nästa som sig själv. Det är därför Paulus ber att kärleken ska överflöda. När kärleken flödar över, då kommer insikten och omdömet. Kärleken är motorn till det. Insikt handlar om kunskap om Gud som påverkar mitt liv. Omdöme eller urskiljning, det är att pröva det som är gott och att se det som är väsentligt och viktigt. Och jag tänker, när kärleken överflödar, då läggs prioriteringarna på rätt plats. Därför det finns alltid tid, det finns alltid plats för det, för dem och för den man älskar. Det jag verkligen vill, det jag verkligen älskar, det som mitt hjärta, det finns alltid. Man hittar alltid någonstans. Det finns alltid en timme, det finns alltid en möjlighet. Man krånglar sig lite, därför kärleken funkar på det sättet. Sen, jag ska inte läsa hela det stycket här, men sen talar Paulus om den situation där han sitter. Och han sitter verkligen lite pyrt till. Han sitter i fängelsen när han skriver det här brevet. Han har kommit fram till Rom. Och det är nämligen så att när han är i Jerusalem så blir det upplopp, som det brukade bli bland runt Paulus. Och så blir han tillfångatagen och så blir allt möjligt. Och till slut så säger han så här, jag vädjar till kejsaren. Och det kunde man som romersk medborgare göra. Man kunde i sitt rättsfall vädja till kejsaren, och då till kejsaren, off you go. Och det var där han hade hamnat nu. Och det är intressant, för han säger ju till och med att några i det kejsliga pretoriet, alltså kejsarens egna vakter, hade kommit till tro. Så Paulus, han var fullt aktiv, fast han satt i fängelse. Och han talar om det, han säger liksom att trots där jag sitter så finns det en glädje i mitt liv. Och det finns en ton av glädje i hela Filipperbrevet. Ni vet, gång på gång uppmanar Paulus oss att vi ska glädjas. Men när han sitter i fängelset och tron på Jesus börjar spridas, så är det ändå så att det finns människor som av orena motiv, som av rivalitet och konstiga grejer, vill predika Kristus, och de vill göra livet svårt för Paulus när han sitter i fängelset. Men han är ändå glad för det. Kristus blir förkunnad. Och han håller fast vid samma linje som när han var i Filippi. Lovsången bryter fram fast han är i fängelse. Ni vet, det finns alltid orsak att lovsjunga Gud och glädja sig i Gud. Gud är densamme oavsett mina och dina omständigheter. Och därför kan vi alltid tillbe Gud. Och Paulus, han satt ju där och han visste ju att när jag nu sitter i fängelse så kan det mycket väl vara så att jag kommer möta den sista tiden i mitt liv. Därför att kristen tro på den här tiden var ofta förknippat med martyrskap. Inte minst de ledare som ledde församlingarna fick ge sitt liv för Herren. Det började ju med diakonen Stefanos i Apostlagärningarna kapitel 6-7. Och sen så är det ju Johannes bror Jakob i kapitel 12 som blir halshuggen. Sen fortsätter det med att de här ledarna en efter en faktiskt dödas. Men han säger ju så här, att för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och det var hans tro, det var hans djupa övertygelse, att hans tro, att vare sig han levde eller dog så tillhörde han Jesus. Det var en tro att dö på, och en tro att dö på, det förutsätter en tro att leva för. Så livet var Kristus, men om livet tog slut här på jorden så skulle han ju bara förenas med Kristus. Så att det fanns ju för Paulus bara win-win i det här läget. De visste att det skulle bli bra. Fick de leva, levde de för Jesus, dog de så dog de för Jesus. Och därför gick det inte att stoppa de här människorna. De var ju helt galet frimodiga. För de hade detta inbakat i sina liv. Mitt liv tillhör Kristus. Och det liv som Kristus har gett mig, det kan liksom ingen ta ifrån mig. Oavsett om jag dör. För de kommer ju ihåg det Jesus sa. Den som tror på mig och lever och dör ska leva om han än dör. För jag är uppståndelsen och livet. Och de hade ju sett det. De hade ju sett det. Hur Jesus hade dött på korset. De hade sett hur han hade uppväckts igen. Och det fanns en sån radikalitet och frimodighet i det. Så när de kommer till Thessalonike i Apostlagärningarna kapitel 17. För det är dit de far efter Filippi. Då säger man så här. Nu kommer de som har vänt upp och ner på hela världen. Alltså det fanns ett rykte om dem. Frimodiga. Oförfärade. Och Paulus han hade ett motto. Och det var ju det att han säger så här i Apostlagärningarna 20-24. Jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp. Och den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåds evangeliet. Paulus gör allt. Han gör allt för att någon ska bli frälst. Människor måste bli frälsta. Människor måste lära känna Jesus. Det är det som är Paulus drivkraft. Det är det som är hans motivation. Hans egna prylar är liksom undanplockade. Och så avslutas kapitel 1. Och det läser jag från vers 27. Så står det så här. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne. Kämpa för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Paulus peppar nu församlingen att stå eniga, att vara eniga, att stå samman, sida vid sida, att leva värdigt evangelium. Och Jesus säger, när ni visar varandra kärlek, då ska världen tro att Gud har sänt mig. Att stå fasta, det är en militär term som handlar om att den mark jag har intagit, den viker vi inte undan. Det territorium som vi äger, det viker vi inte undan inför. Fast motståndet är hårt och tufft, så håller vi vår mark. Det är vad det betyder. Vi står fasta, vi retirerar inte. Men när enheten krackelerar, då klarar vi inte det. För vi klarar, precis som Elia talar om fotbollslaget. Det går inte bara med en stjärnspelare. Utan det är laget som måste gå före jaget. Och då står vi tillsammans, sida vid sida. Vi axlar in och så säger vi, vi håller plats. Vi håller detta. Vi ger inte upp. Vi tänker inte retirera. Och vet ni det? Att det är verkligen inte läge för Pingstkyrkan i Hässleholm att ta steg tillbaka i den tid som vi lever i. Är det läge för något, så är det läge för att ta steg framåt och inta nya marker, nya områden. Det är det läge för. Och det är det som jag tror Gud kallar oss till att göra. Men då behöver vi leva i samma attityd. Och den enda attityd som kan binda oss samman, vi som sitter här, är ju som brokig, härlig, underbar skara. Vad enar oss? Ja, vi håller inte på samma fotbollslag. Tyvärr vill jag på att säga. Det är inte det som är grejen. Men det är Jesus som enar oss. Och det är bara han som enar oss. Och en sak för att bevara. Bibeln säger vi ska bevara andens enhet. Vet, när anden kommer, då smälter han oss samman till en enhet. Det ska vi bevara. Vi ska stå samman. Sida vid sida. När vi är nära Jesus kommer vi nära varandra. Det finns en enhet som man bara finner i bön. Där vi ber oss samman. Och enhet, det handlar också om att böja sig och ödmjuka sig inför varandra. På samma sätt som Jesus, han böjde sig ner och så tvättade han lärjungarnas fötter. Det bygger enhet. Det bygger gemenskap. När han kommer till Petrus så säger Petrus, aldrig ska du tvätta mina fötter. Kanske inte den tonen. Typ. Om jag inte tvättar dig så har du ingen gemenskap med mig. Ska vi bygga verklig enhet så är det någonting som sker i bön. Men det sker också i att vi böjer oss för varandra. Ödmjuka oss för varandra. Tvätta varandras fötter. Sätter våra egna saker inte först, inte främst. Försöker att lyssna. Försöker att förstå. Försöker att tänka, vad tänker den andra? Hur kan jag lära mig någonting? Att inte alltid säga, jag är den som har rätt. Och det är att gå i Kristi fotspår. För Jesus säger, nu har ni sett mig, hur jag böjer mig ner, tvätta era fötter. Ni ska göra på samma sätt för varandra. Och det är att leva värdigt evangelium. Splittring och oenighet är inte värdigt evangelium. Jesus kom för att ena oss. Djävulen, hans namn som på grekiska på många ställen står diabolos, betyder den som drar isär. Den som drar isär. Det ser man två rörelser i tiden. Jesus som ödmjukar sig för att ena och samla. Djävulen som kommer med kaxighet och stolthet och oförsonlighet och bitterhet för att dra isär. Om Jesus är din Herre, hur märks det i de relationer som du lever i? Splittrar du eller enar du? Gör du allt vad du kan för att en ande av enhet ska råda. Och det är avgörande, mina vänner, för att evangelium ska kunna ha framgång. Så det är liksom inte bara någon slags intern, vi måste tycka om varandra, ju mer vi är tillsammans desto gladare. Det är inte det det handlar om, det finns en djupare grej i detta. En församling som inte står, det betyder att vi måste tycka exakt samma om allt, men som inte står enade i samma ande, kommer inte att kunna stå emot det trycket i anden som kommer, utan kommer att retirera. Men när vi står samman, då vinner vi seger. Paulus skriver här, vi ska kämpa för evangeliet. Låt det inte skrämmas. Kämpa betyder att det är en kamp. Och det är en kamp att bygga enhet. Det sker inte av sig själv. En av de största problemet för enhetsbyggare, det är den här munnen som pratar och slipper ut massor med bös. Men det finns en kamp här. Och det finns ett motstånd. Och att kämpa, det kräver kraft. Det kräver engagemang. Det kräver en insats. Och det kräver en uthållighet. Och vår kamp, det är att människor ska komma till tro på Jesus i Hässleholm. Det är det vi gemensamt kämpar för. Det är vår kamp. Det är vår strid. Och det om något är värt att kämpa för. Det är värt att lägga tid på. Det finns mycket i mitt liv som det inte är värt att kämpa för. Som jag håller på och grejar med och pysslar med. Och jag tror att det gör så i ditt liv också. Men att vinna människor för Jesus, det är värt kampen. Och vi vet att det inte är människor i sig som är motståndare, våra motståndare, utan de andliga krafter som står emot att allt fler ska komma till tro. Men vi har allt att vinna. Och vi har segraren i ryggen, så vi behöver inte vara rädda. Men allt för ofta är vi allt för rädda. Vad skulle du göra om du inte var rädd? En riktigt bra fråga. Vad skulle du göra? Vad skulle vi göra om vi inte var rädda? Låt dig inte skrämmas. Gud är på din sida. Och så skriver Paulus här, vi har fått nåden att inte bara tro på Jesus utan också att lida för honom. För i denna kamp om enhet och evangeliets spridande så finns det också ett lidande. Alla som vill följa Jesus kommer att få utstå lidande. När Paulus blir kallad av Gud så får han reda på detta. Jag säger Herren till Paulus, jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Apostlagärningarna 8:16. Välkommen att tro. Välkommen att lida. Japp. Resan kommer att vara tuff, kommer att vara kampfylld. Gud har aldrig lovat, precis som Emma-Lena sjöng, han har aldrig lovat att det ska vara lätt. Men han har lovat att vara med oss i allt. Och det finns ingen väg förbi lidande för den som vill vandra i Jesu fotspår. Och det är ju ett helt annat budskap om Gud än att bara presentera Gud som ett lyckopiller. Gud som ska finnas till för att det ska dämpa stötarna i livet. Och slipa bort alla vassa kanter i livet. Det går inte att läsa Bibeln om de här personerna och se det så. Det är omöjligt. Ja, Gud är vår kärleksfulla fader som kommer att bevara oss hela vägen hem. Men lyssna, han är ingen curlingförälder. som sopar golvet här. Så lite orolig. Inte alls. Kapitel 1. Präglas av detta om bönen och tjänsten. Det som vi är kallade till. Paulus uppmanar och uppmuntrar församlingen att inte ge upp utan fortsätta varje kall, framåt. Peter Hallof skriver så här: en kallelse vilar över varje människa. Någon Gud har lagt ett beslut över våra liv. Vi är ämnade att bära frukt. Vi lever för att ge liv åt andra. Men vi väljer inte själva vår väg. Vägen väljer oss. Det kan vara tungt ibland. Men vi vet vilket mål vi har. Och att Gud är med oss. Han som har börjat sin predikan ska nu avsluta den. I Jesu namn. Amen.